My beloved brethren, I'm
honored bröder, det är en ära för mig att få vara tillsammans med er vid detta världsomfattande prästrumsmöte. Tillsammans med er är jag tacksam för att kunna vara nära vår älskade profet, president Thomas S. Monson och president Eyring. Bröder, vi är tacksamma för er trofasthet och moraliska styrka. Det är verkligen en förmån och glädje att få vara dela av detta mäktiga brödra gemenskap. För några år sedan när vårt möteshus i Darmstadt blev en grupp bröder ombedda att flytta en flygel från kapellet till den angränsande kulturhallen där man behövde den för ett musikevenemang. Ingen av dem var flyttkar till yrket och uppgiften att flytta det tyngdkraftsvänliga instrumentet genom kapellet och in i kulturhallen tycktes nästan omöjlig. Alla visste att den här uppgiften inte bara krävde kroppsstyrka utan också noggrann samordning. Det fanns många idéer, men ingen av dem lyckades hålla pianot i jämvikt. De flyttade på bröderna gång på gång efter styrka, längd, ålder. Ingenting fungerade. Bäst som de stod där runt pianot, osäkra på vad de skulle göra därnäst, tog en god vän till mig till orda, broder Hanno Lushin. Bröder, sa han, stå tätt tillsammans och lyft där ni står. Det lät alldeles för enkelt. Men var och en lyfte där han stod och pianot höjde sig från golvet och flyttades in i kulturhallen som av egen kraft. Det var lösningen på problemet. De behövde bara stå tätt tillsammans och lyfta där de stod. Jag har ofta tänkt på broder Lushins enkla idé, vars djupsinniga sanning gjort intryck på mig. Ikväll skulle jag vilja utveckla den här enkla principen. Lyft där ni står. Även om det kan verka enkelt är lyft där ni står en kraftprincip. De flesta prästerumsbärare jag känner förstår och lever efter den här principen. De är ivriga att kavla upp ärmarna och börja jobba, oavsett uppgiften. De fullgör trofast sina uppdrag som prästerumsbärare. De ärar sina kallelser. De tjänar Herren genom att tjäna andra. De står tätt tillsammans och lyfter där de står. Men de som vill leda kanske känner att de kan göra mer än vad de för tillfället har ombetts att göra. Och då kan man hamna i två läger. Antingen vill de leda eller så försöker de gömma sig. De traktar efter krona eller klipphål. Så de som leder kan känna att de kan göra mer än vad för tillfället har ombetts att göra. Någon kanske tänker, om jag bara vore biskop så skulle jag kunna göra större nytta. De tror att deras förmåga vida överstiger deras kallelse. Om de hade en viktig ledarställning skulle de kanske arbeta hårt på att vara till verklig nytta. Men de undrar, vilket inflytande kan jag väl ha som bara en hemlärare eller en rådgivare i kvorumpresidentskapet? De som försöker gömma sig kan känna att de är alldeles för upptagna för att tjäna kyrkan. När kapellet behöver stänas, när familjen Mendes behöver hjälp att flytta, när biskopen kallar dem att undervisa en klass, tycks de alltid ha en ursäkt till hans. För 20 år sedan berättade president Ezra Taft Benson om uppgifter från biskopar och statspresidenter att somliga medlemmar säger nej till kallelser och hävdar att de är för upptagna eller inte har tid. Andra tackar ja till sådana kallelser men vägrar att ära dem. President Benson sa vidare, Herren förväntar att vi var och en har en kallelse i hans kyrka så att våra talanger och inflytande kan bli till välsignelse för andra. Slutcitat. Egendomligt nog kan roten till båda dessa tendenser, att vilja leda och försöka gömma sig, roten till det kan vara densamma, själviskhet. Det finns ett bättre sätt som frälsaren själv undervisade oss om. Den som vill vara främst bland er ska vara det andras slav. När vi försöker tjäna andra är vårt motiv inte själviskhet utan kärlek. Det är det sätt på vilket Jesus Kristus levde sitt liv och det sätt på vilket en prästedömsbärare måste leva sitt. Frälsaren brydde sig inte om den ära som kommer från människor. Satan erbjöd honom alla riken i världen, men Jesus avvisade erbjudandet genast och fullständigt. Under sitt liv måste frälsaren ofta ha känt sig trött och ansatt, med knappt ett ögonblick för sig själv. Ändå tog han sig alltid tid för de sjuka, de sorgsna och de förbisedda. Trots hans lysande förebild rycks vi allt för lätt och ofta med i att söka den ära som kommer från människor snarare än att tjäna Herren med hela vår förmåga, vårt förstånd och vår kraft. Bröder, när vi står inför Herren att dömas, kommer han då att se till befattningar vi haft i världen eller ens i kyrkan? Tror ni att andra titlar som vi haft, en make eller far eller prästrumsbärare, kommer att betyda mycket för honom? Tror ni han kommer att bry sig om hur fulltecknat vårt program var eller hur många viktiga möten vi var närvarande på? Tror ni att framgång i att fylla våra dagar med möten duger som ursäkt för att vi inte tillbringade tid med vår hustru och familj? Herren dömer på ett helt annat sätt än vi gör. Han gläder sig åt den ädle tjänaren, inte den egennyttige ädlingen. Det som här i livet är ödmjuka kommer efter detta bära härlighetskronor. Jesus undervisade själv om den läran när han berättade liknelsen om den rike mannen som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest, medan däremot tiggaren Lazarus bara längtade efter att få smaka på resterna från den rike mannens bord. Efter döden framträdde Lazarus i härlighet bredvid Abraham, medan däremot den rike mannen kom till helvetet där han plågad lyfte blicken. Det är i år 200 år sedan John Rowe Moyle föddes. John hade blivit omvänd till kyrkan och lämnat sitt hem i England och färdats till Saltsjödalen med ett handkärrekompani. Han byggde ett hus åt sin familj i en liten stad i en dal bortom Salt Lake City. John var en duktig stenhuggare och ombads därför att arbeta på Salt Lake-templet. Varje måndag gick John hemifrån klockan 2 på morgonen och gick i 6 timmar för att vara punktligt på sin post. På fredagen avbröt han sitt arbete klockan 5 på eftermiddagen och fick gå nästan till midnatt innan han kom hem. Så gjorde han år efter år. En dag, när han skötte sina göromål hemma, blev han sparkad av en ko, vilket ledde till ett öppet benbrott. Med begränsade medicinska resurser man hade fanns det ingen annan möjlighet än att amputera benet. Så Johns familj och vänner band fast honom på en dörr och sågade av hans ben med en ramsåg några centimeter under knät. Trots den primitiva operationen började benet läkas. När John kunde sitta upp i sängen började han skära till ett träben med en sinnrik led som tjänade som vrist åt en konstgjord fot. Det var ytterst plågsamt att gå på den här anordningen, men John gav inte upp, utan han byggde upp sin uthållighet tills han varje vecka kunde gå de 3,5 milen till Salt Lake-templet, där han fortsatte sitt arbete. Det var hans händer som högg in orden helgat åt Herren, som idag är ett gyllene riktmärke för alla som besöker Salt Lake-templet. John gjorde inte det här för att bli ärad av människor. Inte heller drog han sig undan sin plikt, trots att han hade anledning att göra det. Han visste vad Herren förväntade sig att han skulle göra. Många år senare kallades hans son Henry D. Moyle till medlem av de 12 apostlarnas kvorum och verkade senare i kyrkans första presidentskap. President Moyles tjänade i dessa kallelser var hedervärt, men hans farfar Johns tjänst, även om den är mindre bekant, är lika glädjande för Herren. Johns karaktär, det arv som hans offer utgör, är ett trons standard och ett pliktens baner för hans familj och för kyrkan. John Rowe Moyle förstod innebörden av lyft där ni står. Jag vill prata om Helamans 2000 krigares föredöme. Personligt erkännande är sällan ett bra mått på värdet av vår tjänst. Vi vet exempelvis inte namnet på någon av Helamans 2000 söner. Som personer är de okända. Men som grupp kommer deras namn alltid minnas genom deras ärlighet, mod, deras villighet att tjäna. De åstadkom tillsammans vad ingen av dem kunde ha åstadkommit på egen hand. Det är ett exempel för oss, bröder i prästadömet, när vi står tätt tillsammans och lyfter där vi står, när vi bryr oss mer om Guds rikes härlighet än vårt eget anseende eller nöje, kan vi uträtta så mycket mer. Varje kallelse är ett tillfälle att tjäna och utvecklas. Ingen kallelse är under vår värdighet. Varje kallelse ger oss tillfälle att tjäna och utvecklas. Herren organiserat kyrkan på ett sätt som ger varje medlem tillfälle att tjäna, vilket i sin tur leder till personlig andlig utveckling. Vilken kallelse ni än har, ber jag er enträget att se den som ett tillfälle till att inte bara styrka och bli till välsignelse för andra, utan också att det blir det som er himmelske fader vill att ni ska bli. När jag reser till Sion stavar för att ombilda ett stavspresidentskap, överraskas jag ibland av att en broder i en intervju säger till mig att han fått en ingivelse att han kommer vara med i nästa stavspresidentskap. Första gången jag hörde det visste jag inte hur jag skulle reagera. Det tog någon tid innan den heliga anden gav mig insikt. Jag tror att Herren har en särskild kallelse för varje man. Ibland skänker han oss andliga ingivelser som talar om för oss att vi är värdiga att få särskilda kallelser. Det är en andlig välsignelse, ett ömt barmhärtighetsbevis från Gud. Men ibland hör vi inte resten av det som Herren säger till oss. Även om du är värdig att verka i det ämbetet, kanske han säger, är det inte min kallelse för dig. Det är istället min önskan att du lyfter där du står. Gud vet vad som är bäst för oss. En uppgift som bara ni kan utföra. Den plats som varje prästedömsbärare står på är unik. Och han har en viktig uppgift som bara han kan utföra. Vi har alla hört berättelser om hur president Monson besöker och välsignar äldre och sjuka och alltid är uppmärksam på deras behov och ger uppmuntran, tröst och kärlek. President Monson är naturlig på ett sätt som får andra att känna sig bättre till mods. Skulle det inte vara underbart om president Monson kunde besöka och vaka över varje familj i kyrkan? Det skulle det verkligen. Men det kan han naturligtvis inte vara, och inte heller bör han vara det. Herren har inte bett honom göra det. Herren har bett oss, som hemlärare, att älska och vaka över de familjer som vi tilldelats. Herren har inte bett president Monson att planera och hålla familjens hemafton hos er. Han vill att vi som fäder ska göra det. Ni kan känna att det finns andra som är duktigare och mer erfarna, som kan utföra era kallelser och uppdrag bättre än ni kan. Men Herren har gett er ansvaret på goda grunder. Det kan finnas personer och hjärtan som bara ni kan nå och påverka. Kanske ingen kan göra det på samma sätt som ni. Vår himmelske fader ber oss företräda honom i detta ädla verk. Att nå ut och vara till välsignelse för hans barn. Han ber oss stå fast med prästadömets kraft i hjärta och själ och göra vårt allra bästa i den kallelse vi har för tillfället. Bröder, hur starka ni än är, kan ni inte och ska inte lyfta ett piano helt själv. Inte heller kan eller borde någon av oss driva Herrens verk helt själv. Men om vi står tätt tillsammans på den plats som Herren har utsett och lyfter där vi står, kan ingen hindra detta gudomliga verk från att gå framåt. Bröder, må vi sluta sträva efter att äras och sluta dra oss tillbaka. Må vi alltid minnas detta djupsinniga exempel, att vi är Herren Jesu Kristi standardbärare och hålls uppe av Guds heliga ande, trofasta och redbara till änden. Var och en av oss hängiven att ge allt för Sions sak och förpliktade genom förbund att stå tätt tillsammans och lyfta där vi står. Det är min bön och jag ger er min välsignelse och kärlek i Jesu Kristi namn. Amen.